Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I avsnitt 134 intervjuar jag Marcus Aspsjö som i sanning brinner för äventyr, både stora och små. I år kommer han dock att genomföra sitt hitintills och utan konkurrens största soloäventyr då han ska paddla SUP-bräda över 300 mil längs med Yukonfloden. Jag heter Magnus Ormestad och det här är podcasten Husky. Marcus äventyr i Alaska och Kanada är en del av ett större projekt som Marcus gör tillsammans med Världsnaturfonden.
Ja, jag heter Torbjörn Hegedus och jobbar på Världsnaturfonden WWF här i Sverige. Med i det här projektet är ansvarig då för svenska pärlor som handlar om att skydda svensk natur.
Världsnaturfonden är ju en ikonisk organisation, men kanske inte alla vet vad Världsnaturfonden faktiskt rent konkret gör och faktiskt rent konkret gör i Sverige. Kan du berätta lite grann om ert arbete?
Ja, många känner ju till att vi jobbar jorden runt då med att skydda arter och vi jobbar även med klimatfrågan och Earth Hour och annat. Men vi jobbar också en hel del i Sverige och inte minst med att skydda svenska pärlor. Vi tycker att för lite svensk natur är skyddad. Och idag är till exempel bara 3-4% av Sveriges produktiva skogsmark skyddad. Så här behövs det mycket mer. Och det var då det var intressant när Marcus Aspsjö kom till oss och sa att han hade ett nytt projekt som handlade lite grann om det här med skog. Och då var det ju så att Marcus, han gjorde väldigt bra och snabbt intryck här. Han sa att han skulle stå på en sån här standard paddleboard och köra paddling både i Alaska och även vara i Sverige och göra det här och berätta om de stora vildmarksområden som finns kvar i Alaska och Kanada. Och göra kopplingen med att vi i norra Sverige faktiskt också har Europas kanske finaste vildmark. Och det var det som gjorde att vi liksom tände på idén också, att Marcus hade så bra koncept och idé. Men också att han hade en kul bakgrund med att han hade cyklat då från Sverige till Tanzania och att han kändes också miljövänlig i det han gjorde. Det är också viktigt för oss att han står på den här borden och han cyklar och han verkligen är ute i naturen. Sen kopplingen just med norra Sverige är ju spännande, för vi har ju 3 år haft ett projekt som heter Svenska pärlor, där allmänheten då har fått utse pärlor tillsammans med experter som behöver skydd. Fina områden som inte är skyddade. Och i Marcus projekt var det ju extra kul då att han hade valt ut Karatsrovovje uppe i Norrbotten, som är ett fantastiskt skogsområde, gammal fin skog som inte är skyddad idag, men som behöver ett skydd. Och då skulle han också vara där uppe och göra reportaget, och det blir en bra koppling för oss då när han gör det här. Ja, som ni vet så har ju Sverige ett väldigt stort och utbrett skogsbruk då, med många produktionsskogar som mera liknar plantage. Där skogsbruket visserligen har blivit bättre de senaste åren, men det är fortfarande alldeles för lite skyddat av gammal skog. Och där vill ju WWF öka takten, och vi vill ju ha totalt skydd på 20% i Sverige av all mark då. Och idag kanske skyddet ligger på 14%. Och i en sån här då naturreservat eller nationalpark är ju naturen då i skogens fall då består av gamla döda träd, det består av kärr och våtmarker, det består av gamla granar och tallar, kanske flera hundra år. Och i det här området finns det en fantastisk mångfald av arter då, med lavar och fåglar och svampar. Och det här är ju då verkligen värt att skydda och vi behöver öka takten då. Sen när det gäller just det här området Karatsrovovje så var jag själv där förra året och fascinerades av området som är riktigt gammal skog med hängande lavar och mjuk mossa och ett stort område. Och det är faktiskt mycket nära Sarek, så skulle man få Karatsrovovje också skyddat så skulle man kunna förbinda då Sarek och Karats och Muddus nationalpark och ett ställe till som heter Jelkarimakob. Och då skulle man ju få ett område som skulle vara lite grann av Sveriges Alaska. Ett stort orört område med fantastiska möjligheter för vildmarksäventyr och upplevelse av orörd natur. Och möta lavskrikan ute i skogen och kunna vandra upp på toppar där man kan spana ut över milsvida skogar som inte är avverkade. Det tror jag skulle vara väldigt viktigt för Sverige också som turistland att kunna erbjuda det här helt enkelt. Och här kommer ju Marcus filmidé in också som blir väldigt spännande när han kommer att berätta om skogen här och den skog som finns i Alaska och se kopplingarna. Och så träffa många av de här eldsjälarna som har hjälpt till och försökt att inventera och rädda området som Mats Karström som vi träffade som har jobbat i väldigt många år med det här området. Så det finns ju människor som verkligen brinner för att skogen här ska få ett skydd för all framtid då. Ja, och när Marcus är tillbaka och har filmat klart och så här så kommer vi också på WWF att berätta om hans äventyr och visa filmen och även inslag från både Karatsrovovje men även från Alaska. Så det ser vi verkligen fram emot att kunna presentera i på våran Facebook och våran hemsida och i våra sociala medier då. Så det blir en stor upplevelse att få ta del av hans material.
Podcasten Husky görs med stöd från Naturkompaniet och nya Holiday Club i Åre.
Jag heter Sara och är marknadschef på nyrenoverade Holiday Club i Åre, fjällens träningshotell. Men jag är också fjällfantast och tycker väldigt mycket om att vara ute i fjällen. Därför så tänkte jag dela med mig av två tips till Åre. Duved och Tegefjäll är underskattade skidområden i Åre tycker jag. I Lerobacken till exempel, där kan du karva på Manchester till långt in på eftermiddagen. Och så tycker jag att du ska prova restaurang Grow. Vi öppnade en snudd på vegetarisk restaurang i början på vintern. Här serverar vi mat för ett aktivt liv.
Du som lyssnar på Husky har alltså 10% rabatt när du bokar boende på nya Holiday Club i Åre. Gå in på www.holidayclub.se och ange kampanjkod Husky när du bokar. Koden gäller ett begränsat antal rum fram tills den sista augusti 2017. Mer information om det här avsnittet som länkar där ni kan följa Marcus hittar ni på huskypodcast.com.
Du kom hit nu från Uppsala med Uppsala-pendeln.
Ja, precis. Yes.
Men du bor i Uppsala men du är inte från Uppsala.
Jag är inte från Uppsala. Jag studerade där numera. Men är från början från Lidköping och inte Linköping utan Lidköping.
Från Slätta.
Väldigt viktigt. Precis, från Slätta.
Villa Lidköping.
Villa Lidköping. Mm.
Läckeslott.
Vi har också Nordens största torg. Jaha. Och Europas första robotrestaurang också.
Europas första robotrestaurang. Oh, yes. Berätta någonting om den.
Alltså jag har aldrig varit där, men jag vet att den ska ligga i Lidköping. Och alltså, man vill ju typ att det ska vara lite iRobot-robotar som går runt och serverar. Yes. Och så här. Men jag tror inte riktigt det är så. Jag tror att det är så här, iPads på, klistrade på typ så här, någon så här dammsugare typ, som åker fram och tillbaka.
Just det.
Något i den stilen.
Det är så här sannolikheten att det kommer vara någon sån här filmscenario att the robots are going amok. Ja. Det kommer inte riktigt hända, att de kommer börja attackera gästerna. Så.
Tror inte det här alltså. Nej.
Men, och vad var det som förde dig till Uppsala?
Studentlivet verkar väl kul där. Min storebror började plugga där ett par år tidigare och på honom så lät som att det var väldigt kul, så då kände jag också att ja, men det var roligt.
För du läser till sjuksköterska?
Till sjuksköterska, precis.
Hur funkar det? Är det en särskild inriktning du redan har valt? Eller är det någon slags motsvarande, eller som läkare att man sen går ut på ST och specialisering, eller du kan bli AT eller?
Ja, eller precis. Man läser först 3 år då, alltså en vanlig kandidatexamen i, som sjuksköterska då. Och sen så kan man välja att inrikta sig med specialistutbildningar och allt möjligt i efterhand då.
Vet du redan nu vad du vill?
Alltså typ som alla andra killar på programmet, så här akutsjukvård och ambulansen som lockar. Tror jag i alla fall. Man får se. Det vore kul om det blev något annat också.
Varför är det brist på sjuksköterskor på arbetsplatserna?
Ja, alltså det är väl en kombination utav dels väldigt mycket inläggningar som gör att arbetsbördan blir väldigt hög, och sen så, alltså det är ju det här lönen kontra arbetsbördan också som är en.
Men hur går snacket liksom hos er som ändå är vår framtid, som ska ta hand om oss och om våra familjer?
Ja, jag vet att de som examinerar nu tar ju minst 25 000 i alla fall, men vill pressa det högre också, såklart.
Men får de jobb?
Alla får ju jobb, absolut. Så sett så är det inga problem, liksom. Man får ju jobb, men det är just det är lönen som är lite frågan, vart man kanske hamnar och så.
En kompis som är brandman, och han sa att jobba som brandman, det är som att vinna på Triss, 25 000 i månaden i 25 år.
Ja, och precis så är det väl för sjuksköterskorna också faktiskt. Men det blir väl sakta men säkert bättre, tror jag ändå, även om det går väldigt långsamt.
Men det är fortfarande jättebrist, exempelvis i Stockholm, sjukhusen i Stockholm, så det är fortfarande jättebrist på sjuksköterskor.
Ja, nej, men det är ju hela landet skriker efter sjuksköterskor faktiskt. Så sätt så känns det väldigt tryggt att läsa det här, för man vet ju att man kommer att ha jobb. Det kommer ju aldrig vara en bristvara liksom.
Men hur länge har du vetat att du skulle börja jobba sådär?
Ja, jag vet faktiskt inte. Eller det började väl på när jag gjorde militärtjänst, lumpen som militärbrandman.
Okej.
I Kvarn, stridsskolan i Kvarn. Jätteliten ställe mitt ute i ingenstans liksom. Och då kände jag väl att lägga ut i skogen och käka hotta och så. Det var också väldigt kul, men sjukvårdsdelen var det roligaste.
Hur pass avancerad utbildning får man som brandman inom det militära?
Ja, de sa att det skulle motsvara, alltså, jag vet inte.
En hjärnkirurg.
Ja, precis. Nej, men de sa väl att det skulle motsvara, inte riktigt en civil brandman i utbildning, men nästintill. Fast det kan jag nog inte tycka att det gjorde kanske.
Men du kan säga hjärt-lungräddning och the basics.
Det kan jag ändå göra. Ja. Krypa genom ett rökfyllt hus och så. Just det. Så jag kan ändå göra ganska coola grejer.
Liksom. Ja. Men hur gammal är du?
25.
Men då var det inte inom ramen för allmän värnplikt?
Det var ju sista kullen som gjorde så här 11 månaders, alltså lumpen. Ja. Och då var det väl värnplikt kallades det.
Men då ville du, när du mönstrade så ville du göra det du fick göra?
Ja, det fick jag göra. Faktiskt. Eller jag sökte som jägare först egentligen, fast de hade inte kustjägarintagningen av det året, så då fick det bli brandman istället.
Ja. Hur var din uppväxt i Lisch?
I Lisch, ja. Du är inne på slanget alltså.
Jag har en mycket god vän som är från Lisch.
Jaha, okej. Ja, roligt. Men uppväxten i Lisch var ganska så lugn, alltså, tror jag. Det var en bra uppväxt på lilla Majåker. Typiskt liksom så här småbarnsfamiljsområde. Där aldrig något ont skulle hända, typ, känns
villa eller radhus eller villa.
Oh yes. Ja, väldigt lugn och harmonisk barndom, tror jag.
Var ni på utflykter och resor och semestrar?
Ja, alltså våra familj har alltid gillat att resa väldigt mycket. Och vi har åkt på en hel del resor faktiskt. Bilat ner till Italien och så, som många andra också kanske. Men och sen så åkte jag Australien med något tillfälle och USA ett par tillfällen också.
Alltså med familjen?
Med familjen,
Hur såg din och era liksom friluftsaktiviteter ut?
Det var nog, om man skulle beskriva dem, så är det nog en söndagsutflykt liksom, så här, som är sig picknick och sen så åka ut till Kollandsö typ, alltså någonstans där ute och spendera en dag där ute på klipporna.
Men började du redan då drömma dig bort någonstans liksom, att du lekte att de här utflykterna var på Kolahalvön och Kamchatka och...
Ja, precis. Nej, det vet jag inte riktigt om jag drömde om det ändå faktiskt. Alltid så här, älskat naturen då, och alltid varit så här fascinerad. Kanske först och främst i det djurlivet typ så här. Jag var väldigt fascinerad av apor just när jag var liten.
Så här, ja, men spelade det man väl alltid.
Ja, spelade in dokumentärer typ och satt och kollade på det efterhand typ, och det, så typ hade någon apbok där jag kunde säga så här, apans språk typ, tog med den till klassen, skulle visa alla hur aporna snackar liksom, typ på den nivån var det. Klättrade väldigt mycket, mycket i träd
liksom. Och det var ju trean på gymnasiet.
Precis, ja. Trean på gymnasiet. Han inte riktigt kommer över det.
men det, och det har ju även, alltså, det är ju, och det kan jag nog fortfarande känna att titta på naturdokumentär, naturfilmer, det är typ det mest rofyllda som finns framför,
ja,
i alla fall framför TV liksom. Ja. Ja, men det är så otroligt härligt.
Få sånt harmoni i kroppen.
Ja, precis, precis.
Ja.
Men du var aldrig så att du ville bli veterinär typ.
Jo, alltså det var, jag ville också bli typ djurskötare och så. Ja. Det var när jag var liten. Ja. Ville jag väl också. Men alltså, största drömmen var väl just att bli en apa kanske. Faktiskt.
Inte skötare utan gå all in apa.
Faktiskt,
ja, det är inte för sent. Jag läste om någon, jag tror att han är från Nya Zeeland eller Australien, och som gjorde någon slags, han är konstnär och han gjorde som ett examensprojekt eller något form av konstprojekt, så skulle han leva några månader som bergsget.
Som bergsget?
Ja, alltså det är en helt fantastisk historia. Han byggde någon slags, med hjälp av företag som bygger sina proteser åt, exempelvis människor som saknar armar och ben, så tog de fram liksom, så att han kunde gå på alla fyra med sig, någon slags ställning. Och så kom han överens med någon schweizisk bonde att han kan liksom så här vara på den bondens områden. Och så försökte han så här infiltrera den här getflocken. Det är en fantastisk historia. Om jag hittar den så ska jag länka till den på typ
Acast eller hemsidan. Ja, verkligen. Han gick all in.
Han gick all in. Ja. Han sa att han blev inte riktigt accepterad. Men,
nej, han blev inte det.
Ja, men jag tänkte att det skulle kunna vara någonting för dig. Att du kanske skulle gå all in,
alltså,
och apa.
Det är ett nice projekt. Faktiskt.
Alltså. Ungefär det har gjorts. Alltså liksom, jag kan i och för sig tänka mig att det är att många skulle, du skulle nog få väldigt mycket hat tror jag, och kanske eventuellt lite befogad att man liksom så här kommer och ska så här sabba apors. De har, det känns som de har det tillräckligt tufft. De behöver liksom inte någon sån här Lidköpingsbo som ska klättra omkring med.
Faktiskt inte.
Tillsammans med dem,
ja. Det hade varit en grej alltså. Faktiskt. Bergset vet jag inte, men
hellre apan bergset.
Ja, faktiskt mycket hellre.
Men hade du några, förutom aporna, fanns det liksom andra så här förebilder som du hade, eller äventyrsdrömmar eller någonting som du?
Nej, jag hade väl inget så här. Inga äventyrsdrömmar så när jag var så ung, tror jag inte. Det kom nog lite senare på gymnasiet, slutet av gymnasiet, som det började komma.
Var det lite i samband med så här, då du mönstrade också, att du ändå liksom ville ha som en, till en jägarbataljon liksom, att du, vad var det, tror du, som du gick igång på där? Vad var det du sökte?
Det var nog, ja, men det var nog utmaningen faktiskt. Jag började på gymnasiet, så började jag träna en hel del. Det var en klassisk gymrotta, alltså, som bara så här spenderade 6 dagar i veckan inne på gymmet liksom.
Alltså, och då var gym.
Ja, då var det bara gym. Som gällde liksom, så här. Men då började jag så här hitta något sätt, kärleken till träningen och utmanandet liksom, att hela tiden försöka pusha gränsen lite mer. Och sen så någon gång i den svängen så läste jag Göran Kropps bok också, han cyklar ner. Och då liksom här, tändes någonting och jag bara, shit, alltså, går det att göra? Alltså, kan man ens göra sånt? Och, det blev en slags, ja men, aha, liksom så här, det här är kanske något coolt. Liksom, så här. Men det skulle ju ta ett tag innan det hände. Sen så min storebror har också varit, han har också väldigt, väldigt så här, utmanat och pusha gränserna. Liksom, och så. Han började väl gå med så här, han gick till Vårgårda till min farmor någon gång när vi skulle dit liksom, en sträcka på 7 mil kanske bara, så, och cyklade en hel del och så. Han fick väl också typ att inse att ja, men sån här grej är coolt. Han har väl alltid varit en lite så här förebild för mig egentligen.
Okej. Göran Kropp och storebror.
Ja, precis. Samma kategori där.
Det är kul med Göran Kropp, alltså just Göran Kropp känns ju som ett sånt där epicentrum för en hel generation av, säkert inte bara svenska, men många som liksom lever inom äventyrslivet, eller vad man kan säga. Det är så otroligt många som hela tiden återkommer till Göran Kropp.
Verkligen alltså. Han förstod nog inte riktigt vad han satte igång där. Nej, alltså, det är så många som har hittat det här på grund av honom, tror jag. Och hans historia.
Så du visste i samband med att du typ tar studenten och rycker in och sådär, visste du inte då vad du ville bli, om du liksom tänkte på din framtid, vad du ville göra då?
Nej, då hade jag nog väldigt liten koll faktiskt på, då var det liksom bara shit, eller så här, åka ut och resa, pröva på så mycket som möjligt liksom.
För det är ju, och nu, nästa fråga är ju då också om du fortfarande vet det. För om man säger, du är inte jättemycket, men du är ganska mycket yngre än mig exempelvis. Och jag tror att du tillhör nog kanske lite grann det yngre spannet av folk som jag har intervjuat. Så att till skillnad mot många andra som kanske har gjort ett vägval i livet, eller kanske så att säga korrigerat ett vägval i livet, som kanske de har kanske börjat göra någonting och sen så ändrar de sig för att det inte är det här de vill göra. Så känner du att du liksom vill på något sätt undvika att gå i den fällan? Att du liksom har, hade du suttit hos mig och varit 35 liksom, så hade det kanske varit annorlunda, för då hade du kanske liksom, ja, men läst till ingenjör eller någonting och sen så skaffat ett mer ett inom situationstecken vanligt jobb, för att sen liksom, nej men det är inte det jag vill göra, utan jag vill på något sätt återupptäcka det här med träning och utmaningar liksom. Men känner du att du liksom nu försöker att du vill inte hamna i den här fällan, att du skaffar dig ett jobb och en karriär och en utbildning som du inte riktigt trivs med?
Ja, dels det, alltså det vill väl ingen, eller så här, hamna i en situation som man inte trivs med, tänka. Men sen så hade jag väl också turen, tänka, att jag hittade ganska så tidigt det jag älskar och alltid liksom så här försökt att följa det. Och det är väl det som har hänt sen gymnasiet egentligen, sen dess att jag läste boken, Göran Kroos bok liksom, så har väl ändå det ledde upp och fram till äventyrandet liksom så här. Det var bara en process på några år liksom däremellan, men det ledde nog mot det hela tiden, och att ha hittat det så här tidigt känner jag mig väldigt lyckligt låta med. Det har berikat mitt liv väldigt mycket mer, känner jag.
Men känner du att det finns en äldre generation som du, eller exempel från en äldre generation som du inspireras av, eller som du blir avskrämd av, så att säga, att typ den här situationen vill jag inte hamna i. Kanske en person som du känner, eller bara någon du har vetat om. Eller alternativt, ja, men den här situationen vill jag hamna i. Liksom.
Mm. Ja, absolut. Där finns det både typ inom vården nu kanske, när man är ute på praktik och så. Då träffar man ju dels på en hel del som varit kanske inom vården lite för länge. Som man känner bara att du hade nog kunnat göra bättre än någon annanstans, för det sprider inte jättebra energi faktiskt. Och man känner att de är väldigt bitter i sin situation liksom, så här, och där vill man ju inte hamna, känner jag. Sen så blir man ju väldigt, det finns ju mycket inom äventyrandet, inom äventyrslivet så här, så man mycket inspiration där att hämta från de här lite, eller typ Ola Skinnam och så. Och det är väl liksom så här någonting, det i slutändan också hade varit som är en liten dröm liksom.
Men kan du finna så här, nu ska jag inte väga mina ord väl. Jag tänker så här, man kan även tänka att man skulle kunna bli avskräckt av, inte av kanske av Ola Skinnamo, men en person som, alltså även inom den här sfären liksom, finns det någon så här, ja men det här vill jag inte heller hamna.
Ja, jag vet inte. Jag vill inte att det ska vara antingen så här svart eller vitt heller. Jag vill inte att det bara ska handla om äventyrandet heller kanske. Att jag vill ändå ha ett liv utöver det också typ, att inte allting ska handla om nästa resa hela tiden bara, för då det känns som att livet här hemma kanske inte blir lika rikt liksom, och i den situationen vill jag inte heller hamna, så det är därför jag väljer typ lite både och, alltså det är att satsa på både en karriär inom vården men också ute i världen som äventyr också liksom.
Men lite grann att det kan gå lite hand i hand liksom.
Ja precis, jag tror det kan göra det också. Jag älskar den här kontrasten liksom så här, att det,
men som så här, jobba inom så här Läkare utan gränser och liknande, det är någonting du tänker på också?
Absolut, att göra någon slags utlandstjänst var jättekul alltså. Verkligen.
För Johanna Davidsson, hon är ju också sjuksyrra.
Ja, hon är, ja, så himla coolt.
Äventyrare liksom.
Ja, precis.
Så kanske en förebild där.
Ja, men verkligen, det går att göra liksom.
Men kan du summera lite grann, ringa in lite grann vad det är du inspireras av då?
Ja, det är nog just att man har valt att göra det som känns rätt. Att oavsett vad samhället säger liksom, att gå emot det och inte ta den vägen liksom, att ta sin egen väg och följa det och köra stenhårt på det bara, oavsett vad. Det är nog det som är den stora inspirationen,
tror jag. Tror du att det är någonting, nu ber jag dig så här, dra på de jättestora växlarna och de jättestora perspektiven, men om man ska återvända till lite det här och prata om generationer, tror du att det är någonting som är lite typiskt din generation, det här? Om jag är född på 70-talet och om jag skulle generalisera där, så är det mer, då var det kanske inte så här jättemycket följ din dröm, utan då var det kanske lite mer läs tyska och natur i gymnasiet. Så kom allting ordna sig. Om man ska så här generalisera, om man måste liksom, ja, jag vet inte, skaffa det här jobbet och så. Det var kanske inte så här jättemycket bli entreprenör vid 20 års ålder och bara live your dream. YOLO var inte uppfunnet då liksom.
Det fanns inte det.
Nej, det YOLO. Fanns inte då. Nej. Utan det var det tyska och naturvetenskap.
Nu präglas väl alla utav YOLO, känns det som. Alltså, så här, ja, men det är verkligen så. Du ska hitta ditt kall och det ska vara så här självförverkligande och du ska vara så här. Ja, men det finns ganska höga, vad ska man säga, förväntningar på att man ska, hur man ska vara, att man ska uppfylla sig själv och nå sina drömmar.
Och det är väl kanske också en stress?
Absolut.
Likväl som tyska och naturvetenskap är det.
Absolut, det är det ju verkligen. Att man ska hinna med så mycket som möjligt på den tiden man har innan man skaffar familj liksom, så ska man hinna göra det. Och där tycker jag på något sätt att äventyrandet blir lite så här en motsats till det. För på äventyrandet så då är du ute i flera månader och gör en och samma sak liksom, så här. Det blir allt annat än att försöka pressa in så mycket som möjligt på kort tid liksom, tycker jag.
Ja.
Men det, absolut, det präglas man ju av i den här generationen, tror jag.
Vi pratade lite grann innan intervjun om så här jobbiga skidbilder i sociala medieflödet.
Ja,
men hur mycket tror du, eller vad sociala mediers roll för dig, för om man ska stanna kvar och prata lite grann om inspiration liksom, så här, vilken roll tror du sociala medier spelar för dig? Nu känns det som att jag pratar med dig som om du vore 16 år och du bara, ja, men du tittar ni mycket på, alltså det är inte så jag menar, du är ju inte så ung är du inte, men liksom ändå det finns ju ändå att det är ju typ 15 år mellan liksom, så att vad betyder det för dig, tror du? Och
sociala medier kan nog både hjälpa och hjälpa. För mig så bidrar det till väldigt mycket inspiration. Alltså. Det gör det ju verkligen. Om man så här, på daglig basis så blir man ju matad med liksom så här coola bilder och bara shit, alltså det vill jag också göra. Men det kan också bidra till den här pressen också. Att man så här, de är väl att göra det. Det borde man också göra. Och det också.
Här sitter jag i den här föreläsningssalen när jag skulle kunna sitta med en episk utsikt över ett berg och så här titta ut ifrån den här tältmynningen.
Eller hur?
Den här klassiska Instagram-bilden.
Och så fint quote där också. Lev ditt liv, liksom sitter man på en tråkig föreläsning. Precis. Och ja, just i de stunderna så känner man väl att, ja, men precis. Att välja en typ utbildning blir då på något sätt att det anses lite som, jag vet inte, den tråkiga vägen typ, om man ska se till så.
Om man kan säga livet enligt Instagram.
Ja, precis. Enligt Instagram så borde man ju, då är ju livet fyllt ut och så här, varat tältet på höga berg liksom och så här, exakt, göra exakt den grejen.
Ja, longboard utför en snirklande väg eller hur? I motljus.
Ja.
Men vad tänker du dig för, vad ser du för tidsplan framför dig då?
Med
ja. Upp till dig. Men jag tänker så här, som utbildningen till exempel, när tror du att du kommer vara färdig med den?
Den är ju klar med, inte nu till sommaren, men nästa sommar. Så sommaren 2018. Och sen får vi se om jag jobbar som sjuksköterska eller inte direkt. Nej, men planen är ju ändå att satsa på äventyrandet. Alltså det är ändå det jag vill göra, det som är min stora passion. Och jag märker det i plugget också, att det blir lätt att det tar över lite också. Man sitter gärna och läser om äventyr hellre än att plugga liksom, i många tillfällen.
Så fort ni läser någonting som du tänker att men det här kan jag ha nytta av när jag är ute och...
Ja, precis. Nej, men så ja, den här tidsplanen, äventyren detta. Så jag har ju en hel del saker som man vill göra. Många grejer som man planerar upp. Det är det som är det, så här, det baksidan med att göra äventyr. För under själva äventyren så kommer man på ännu mer äventyr som man vill göra. Så det blir så här, det bara, ja, exploderar.
Jag har en fråga som eventuellt är konstigt formulerad. Jag vet inte riktigt om mig själv. Känner du att det är någonting som du saknar i ditt liv? Eller har liksom, eller har det varit en process om sen de senaste kanske 5 åren, du är 25 nu. Eller har du liksom de senaste åren liksom efter studenten kanske varit en, har det skett en process där du på något sätt försöker fylla det du saknar, alltså att ersätta det du saknar? Om man säger så här att, ja, men jag saknar spänning och utmaning i ditt liv. Men de senaste åren har du ändå gjort, aktivt gjort saker för att fylla ditt liv med spänning och utmaningar. Eller känner du fortfarande att du, att du liksom så här klöser och bara saknar mer, ge mig mer? Eller känner du liksom att du ändå börjar att du får du uppfyller ditt behov av, eller känner du att det fortfarande finns cravings i ditt liv?
Absolut finns det många cravings. Som sagt, alltså, ju mer man äventyrar, desto mer vill man äventyra också. Bara så här, omslut sig desto mer i det också. Och jag vet inte, det behovet blir väl aldrig riktigt mättat, kan jag tänka mig. Eller så här, att det är svårt, typ, för man vill alltid testa lite längre. Tills dess att det inte går kanske, jag vet inte. Så jag är inte tillfredsställd i det området på något sätt. Alltså, där finns det väldigt mycket kvar att göra. Men utbildningen hjälper också till att fylla mycket i den aspekten. Att man kanske fyller det intellektuella på något sätt.
Ja, men för det räknar också som utmaning och stimulans. Alltså, det är inte bara liksom att ge sig ut med en kajak. Nej. Utan det är även rent intellektuellt. Då.
Precis, och det ska jag nog säga är en större utmaning för mig faktiskt. Att plugga i 3 år än att just göra äventyren. För det, livet där ute är ju ganska så enkelt, ja. Man jämför med skolan liksom. Att ha alla de här måstena liksom, alltid ha någonting som hänger över en liksom, för mig är det ganska påfrestande. Så jag skulle nog säga att det är en stor utmaning.
Ser du, finns det saker i din omgivning som du på något sätt vill ändra på, som du liksom vill inspirera till förändring?
Ja.
Och då kanske jag tänker på människor i din omgivning och människor som du kommer i kontakt med. Och det behöver inte vara då folk i din ålder, utan det kan liksom vara, ja, men, saker i din vardag, människor i din vardag som du vill liksom så här, men fan, kom igen.
Ja, men man blir väl lite så här samhällskritisk kanske när man, ja, så här, jag har sett på Into the Wild lite för många gånger liksom. Och man blir väl så här lite så här, man kan väl tycka att allting kan vara lite, jag kan tycka att allting är lite kinkigt ibland, att det är väldigt väldigt vad ska man säga, känsligt, mycket, många delar i samhället, typ att man, saker som spelar så stor roll här i Sverige till exempel, är så här, det känns obetydligt tycker jag ibland när man sätter det i kontext med på ett globalt sätt liksom.
Du menar vilken telefon du har eller hur stor platt-tv du har?
Precis, precis. Och sådana diskussioner kan man ju alltid, eller kan man ju absolut hamna i liksom, ja. Och det känns så här, alltså, vad är det vi diskuterar egentligen? Det här är ju bara en illusion, alltså på något sätt. Det känns som det verkligen. Jag tror att många kanske tappar lite det här att det här naturnära i samhället faktiskt.
Men det är någonting som du,
det skulle jag nog vilja ändra på. Ja. Att folk skulle vara, men värna mer om miljön och naturen och ta tillvara på den också. Ja.
Ett väldigt pretentiöst citat är ju ett Gandhi-citat som är "Be the change you want to see in the world."
Precis.
Är det någonting som du känner att
Jag känner inte att jag kan leva upp till det helt och hållet, men det är ett bra citat. Ja. Faktiskt.
Hur ser du på ett äventyr idag? Vad är ett äventyr?
Alltså det är så svårt tycker jag, vad ett äventyr, för det är så individuellt vad ett äventyr är tycker jag. Men man kan liksom inte jämföra äventyr heller tycker jag inte. Men ett äventyr för mig är väl att man ska ge sig in i det okända under en ja, det behöver inte vara en längre tid. Man kan göra mikroäventyr också. Men det ska vara något utmanande också. Någonting som får dig att gå ur den här väldigt omtalade komfortzonen. Mm. Och testa gränserna lite, tror jag.
Och det här om att kalla sig för äventyrare. Mm. Är det oproblematiskt?
Ja, det är väl ganska så här, eller skapar ju väldigt många frågor om man säger det liksom. Jag brukar faktiskt dra mig för att säga att jag är äventyrare, för då får man dra hela den utläggningen och det skapar väldigt många frågor. Men i vissa sammanhang så säger jag det ändå. Och ja, det kan både vara till ens fördel och ens nackdel. Vissa blir verkligen bara what? Alltså, varför liksom så här? Och har inte alls någon förståelse till det överhuvudtaget. Och då känner man sig som en riktig kuf. Men medan i andra tillfällen så gynnas man nog av det, kan jag tänka mig.
Beror på om man är på typ vildmarksmässan eller ifall det är på...
precis. Det är alltid så här, ja, man kan alltid använda det som icebreaker typ på en sittning i studentlivet.
Just det.
Om man känner att det är lite så här stelt, kan man alltid bara dra den och så brukar det flytta på ganska så bra i så fall.
Ja, men det är väl, jag vet inte om det är någonting som är kanske typiskt svenskt, men alltså just att du är ditt jobb exempelvis. Ja. Om någon frågar dig, ja, men vad gör du för någonting då? Då svarar man i 99 fall av 100, så svarar man, ja, men jag jobbar med det här.
Precis.
Men, och det är ju fruktansvärt att det ska vara så. Det är helt okej att älska sitt jobb. Mm. Och att man liksom så här, men man kan ju precis lika gärna säga att ja, jag är äventyrare, jag är ute väldigt mycket. Mm. Sen så, ja, men jag kanske jobbar som, jag vet inte vad, står det i lagret någonstans. Men det är ju kanske inte riktigt det som definierar dig.
Nej, verkligen inte. Verkligen inte.
Men jag antar att det är väldigt kontextbetonat. Mm. Vad man presenterar sig som.
Precis.
Vad skulle du säga att äventyrarens roll är år 2017?
Tror att det är sprida lite så här...
Instagrambilder.
Ja, Instagrambilderna. Precis, lägga ut coola bilder. Först och främst. Mm. Nej, men att promota på något sätt en aktiv livsstil som många andra idrottsmän, men också jag tycker att de flesta, eller väldigt många äventyrare brukar göra det med bra budskap också, att man gör det för äventyr ska göras för någonting liksom, och det är väl alltid bra att kunna lyfta sådana här samhällsviktiga frågor och vara bra förebilder liksom, oftast i samband med natur liksom, att man ska värna om miljön liksom, och så. Så ja, men kanske bra förebilder av något, tror jag det kan.
Vi kommer återkomma lite grann till just det med inramning av äventyr och hur man presenterar så. Men, men känner du att du får, vad får du gensvar från folk i din omgivning? Alltså folk du känner och folk du inte känner. För du har börjat blogga på Outside.
Ja, precis.
Och du har ju såklart så här, men Facebook och Instagram och sådär. Och sen så är det även, och det kommer också återkomma till det, men du har nyligen blivit nominerad till årets manliga äventyrare. Mm. Liksom, kommer du i kontakt med folk som du inte känner? Kommer du i kontakt med folk du inte känner som ger dig feedback och...
Ja.
Hör av sig eller kommentera?
Jo, absolut. Det får man ibland. Så här, lite random som kommenterar eller ger något, ja, någon bra kommentar eller så faktiskt. Jag tror att folk som känner mig, alltså, jag tror inte de tänker på att jag är äventyrare, att jag titulerar mig sån där. För det är ingenting vi snackar om oftast. Det är folk jag känner.
Du har varit apan som mellanstörde.
Ja, precis. De kommer alltid se mig som den här apan, tror jag faktiskt. Men då är det nog väldigt avskalat. Jag pratar sällan om mina äventyr, tror jag, med mina närmaste kompisar liksom. Och då, de tänker nog inte alls på det. Men för folk som precis får höra det, så tror jag man blir placerad i ett slags fack där, tror jag. Liksom så här, att det här friluftsnörden kanske. Det kan nog präglas rätt hårt utav.
Vilken del av ett äventyr kommer, när du planerar någonting nytt, vilken del av ett äventyr kommer till dig först, tror du?
Om det är platsen eller om det är hur jag ska ta mig fram.
Exempelvis.
Ja, det är nog ja, det är x antal timmar bakom Google Maps och sen så lyckas man nog hitta en plats och sen så bara, shit, det här skulle nog vara möjligt att göra här, ett färdmedel liksom. Det, men platsen kommer nog först att tilltala, tror jag.
Men det är liksom ett ställe som du, ja, men hit skulle jag ändå vilja åka.
Ja.
Och varför inte göra det på ett, ett annorlunda sätt? Ja, är det lite så det funkar?
Ja, men det är nog precis så i nötskal faktiskt.
Är det någonting särskilt som du kan säga, ja, men det här triggar sig extra mycket av?
Just att pusha gränsen, eller så här, att se lite vad som är möjligt typ.
Men pratar du då om din egen gräns, eller pratar du om så här, kan det vara så här, ja, men den här ön eller det här landet, det här verkar häftigt, hit vill jag åka, det här sättet skulle vara möjligt att ta sig genom det här landet. Mm. Finns det också ett element av, har någon gjort det här förut?
Ja, men det finns det. Kanske inte just att det behöver vara unikt, men det är alltid kul att ha och testa om det är möjligt. Har någon där gjort det, då vet man att det är möjligt.
Om man säljer gruppresor som gör exakt samma sak som du vill göra, då blir det lite så här, då blir det inte så attraktivt
längre. Nej, men precis, kanske inte. Då skulle jag inte locka så mycket ut av det. Men det är nog både och, både det där på ett personligt plan att se om jag klarar av det, men också för att se om det är möjligt överhuvudtaget liksom, att genomföra det. Absolut. Alltså, ja, men som till exempel när vi åkte rullskidor över Australien. Det var ett ganska typiskt sånt exempel. Bara så här, det lät så galet. Liksom, så här, går det att göra? Liksom, kan man göra det? Och kan jag klara av det?
Och det känns också ganska safe to say att det är ingen som har gjort det innan.
Nej, det är ingen som har gjort det innan.
Om man ska, planeringen och genomförandet av ett äventyr, vilka uppoffringar är du villig att göra? Om man ska prata om så här, risker och rädslor. Och...
Ja, det tror jag vissa kan få bakfoten liksom, när det handlar om äventyr för mig i alla fall. Att det alltid ska handla om risken, typ, att det ska vara så här, det ska vara farligt, så, men vilket inte alls behöver vara så.
För det här har jag också skrivit om, den här gränsen mellan kul och farligt.
Ja. Precis, det är alltid, det finns ju alltid en risk, eller det finns ju de flesta äventyr liksom. Men sen så får man ju väga det i förhållande till vad man får liksom. Och alltså när det handlar om liv och död så tycker jag väl nästan aldrig att det är värt det, när det är så nära liksom så här. Men det finns ju alltid en risk, det gör det. Absolut.
Men det är någonting som du kalkylerar innan som du...
Jag vet inte. Nej, egentligen inte. Jag tror inte jag tänker så mycket på det innan. Det är bara typ, ja, mycket där och då, tror jag faktiskt.
På vilka vis tror du att man märker av de här äventyren som du har gjort och som du planerar? Hur mycket märker man av dem i din vardag? Alltså i din vardag, alltså när du sover i vanlig säng och går till föreläsningar och praktik och... Finns det att, tror du att du har förändrats någonting?
Absolut, absolut. Det, man skulle nog inte säga, skulle man följa Marcus liv en vanlig dag liksom så här.
Du sitter alltid på huk och dricker kaffe.
Ja, precis. Ta rullskidorna till skolan liksom så här. Precis, precis. Måste alltid ha en utmaning liksom så här. Det ska vara svårt att ta sig till skolan. Nej, men då märker man nog inte det så mycket. Sen så går jag nog och tänker väldigt mycket på äventyr. 30-40% går utav all min tid på dagarna.
Ta dig i trappan, du repellerar alltid ner.
Precis. Krypa upp i trappan också.
För du kör någonting så här, ett äventyr i månaden har du som mål.
Yes.
Hur länge har du gjort det?
Sen juli. Har gjort
sen juli, okej, okay, det är snart ett år då. Har du lyckats då?
Ja, eller äventyr slash utmaning är väl planen egentligen. Men det tycker jag att jag har lyckats bra med faktiskt.
Mm. Kan du ge lite exempel på...
Ja. I juli så började med att paddla kajak runt Vänern. I augusti så var jag uppe på Kebnekaise. I september så simmade hela Fyrisån genom Uppsala.
Det känns som hälsan är kanske det största hotet.
Precis, det var det också.
Ja. Fick du några kallsupar eller har jag fått?
Ett antal. Jag försökte, just när jag simmade genom Uppsala så försökte jag hålla huvudet väldigt högt över ytan.
Fan.
Ja, det var inte jättefräscht. Kanske just. Det var inte den roligaste delen. I oktober så lyftade jag ner till Paris från Uppsala. November så blev jag avsläppt ute i skogen utan tält och mat.
Just det, med Naturpodden.
Ja, precis. Mm. Yes, det stämmer bra. I december så cyklade jag hem från Uppsala till Lidköp, eller till Alingsås rättare sagt, där min pappa bor numera. Och nu i januari så körde jag 3 olympiska triathlon på 3 dagar. Men det var mer en utmaning kanske, en äventyr så. Men bara någonting så här varje månad och få utmana sig själv lite.
Vilka, vad sätter du upp för regler? Nej, men det kan vi hoppa förresten för det egentligen. men för du har gjort då ett, nu har vi redan nämnt en del av dem, men du har ju ändå gjort några tidigare, vad får man säga, större äventyr ändå liksom. Inte bara ser man genom Fyrisån, vilket i sig är en jävla bedrift. Men du har ändå gjort ett antal större. Den första, då cyklade du och en kompis.
Ja, precis. Jag och Jonathan, vi cyklade till Tanzania.
Varför det just det slutmålet? Varför inte fortsätta?
Ja, vi hade varit nere. Jonathan hade varit i Tanzania och jag hade varit i Uganda och volontärarbetat tidigare. Och då så här, cyklade vi tillbaka dit och samlade in pengar på vägen mot för de här projekten med skola och ett barnhem. Då.
Inte mot projekten?
Nej, inte mot projekten.
Nej, sätt inte upp mot konkurrerande verksamhet.
Ja, precis. Precis, precis inte. Nej. Nej. Så det fick bli det första äventyret.
En helt ny typ av äventyr.
Precis, precis. Motverka. Ja, nej. Ja.
Och hur liksom, var det någonting som krävde mycket planering av det, eller?
Egentligen eller nej,
vi... För det här blev väl liksom den första, det blev något av ett uppvaknande för dig också.
Ja. Precis.
Men vad är det äventyr liksom, och varför du gör det och så. För det var någonting som jag såg du skrev om i den här bloggen på Outside.
Ja, innan dess så hade jag väl en slags bild av vad jag trodde att det skulle handla om som inte alls stämde överens faktiskt. Och vad gällde planering så var jag väldigt dåligt planerad. Jag var faktiskt nere i Uganda, kom hem i mars 2013 och sen så i början av maj så drog jag iväg. Så jag var hemma typ en månad lite mer bara och hann inte typ, alltså, han inte tänka igenom allt så mycket. Jag fick min cykel 2 veckor innan start. Han cyklade på den 3 gånger. Och han precis får alla grejer. Liksom hade inget, vi hade inget, hade ingen sovsäck. Vi hade inget tält och så när vi drog iväg där. Det behövde vi ändå. Men, så vi var ganska dåligt planerade. Liksom, så här, jag hade inte riktigt så bra koll också. Men det är väl så... Alltså, det är väl så man ska börja ett äventyr.
Alltså bara learning göra by doing, är det en del av äventyren?
Absolut, det skulle jag säga.
Det är så länge det inte handlar om att klättra så här 500 meter vertikalt.
Nej, precis, precis. Det, på sådana här äventyr så kan man ändå liksom så här, det går ändå att lösa de flesta sakerna allt eftersom. Mm. Och jag tror ändå att alltså ska man börja så här, ska man göra ett äventyr, då får man bara göra det. Eller så här, man måste se till att det händer. Man kan inte lägga så här, lägger för mycket fokus på att allting ska vara fixat och så innan, så här, det går inte. Det kommer inte att ha koll på allting innan liksom. Det går inte.
Nej, men och det, för det var någonting, jag tror att det var Niklas Lautakoski, när jag intervjuade honom och pratade med honom, så då pratade han nog just om det där. Det går liksom inte att, för då kommer det typ aldrig komma iväg, utan man måste liksom, det är den här distinktionen mellan good to have och need to have på något sätt. Mm. Det, vissa saker är så här, need to have, typ cykel.
Precis, cykel.
Men men andra saker är kanske, ja, det är good to have liksom. Ja. Du behöver det inte, men det kan vara bra liksom.
Precis. Ja, men så länge du har färdmedlet liksom, eller ditt fordon liksom, eller något sådär. Mm. Och en grundplan, så kommer du förmodligen klara det ganska bra liksom.
Men det gav er av i typ så här sprintfart.
Ja, vi körde fullt ös. Det var liksom bara...
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, vi köttade verkligen där i början.
Låg och draftade sådär.
ja, men precis, det var verkligen så. Alltså. Vi tänkte att vi skulle såhär, make distance, alltså, så fort som möjligt.
Så var första natten i Schweiz.
Ja, precis. 40 mil. Ja. Nej, men ja, det var körigt där i början. Alltså. Och vi trodde väl att, så här, jag menar, att det skulle hända mycket. Vi var nog ganska hetsiga. Alltså, att det skulle komma fram så mycket, eller så här, skulle komma fram fort. Det skulle hända så mycket som möjligt. Och, ja, vilket inte alls äventyret handlar om nu några år senare. Så det var inte hållbart alls faktiskt. Nej. Det var det inte, och det märkte vi sen efter ett litet tag.
Ja. Nej, men det känns, så länge man inte liksom, som själva planen handlar om att ja, men att du ska göra, slå någon slags rekord.
Mm.
Så då måste ju på något sätt, en av tjusningen skulle jag kunna tänka mig att dra iväg på någonting sånt här, det är just att det spelar överhuvudtaget ingen roll om det är måndag eller söndag eller lördag, utan liksom, eller ens om det är morgon eller kväll egentligen, utan att det är bara någon slags konstant rörelse framåt, och det är det som är kärnan i det hela.
Ja, antagligen. Ja, men precis, precis. Förutom om man ska handla i Tyskland, och det är stängt på helgerna.
Just det.
Så det var lite besvärligt. Mm. Men annars så, absolut, det är ju det som är tjusningen, att man inte behöver ha, alltså, lose track of time och sen så bara köra på i ditt tempo.
Ja. Liksom. För där hamnade ni hamnade i Kairo.
Mm.
Och det var inte, först så trodde jag att det var så att säga under indelningen av arabiska våren, men det var inte, alltså. Mubarak hade redan blivit avsatt.
Precis.
Och då var det Morsi som satt.
Ja. Precis.
Så han, och han var på väg bort också.
Ja, han blev avsatt dagen innan vi kom dit.
Ja.
så det, och då var det väldigt kravaller liksom. Och,
ja.
Och
så, men hur kan du inte måla upp en bild? Alltså, för hur kom ni, för ni, flög ni till...
Ja, Mellanöstern kändes lite för riskabelt också. Syrien och allt det. Så vi flög faktiskt från Aten till Kairo. Och landade mitt där. Vi tog en taxi och bad honom att köra oss till ett så här lugnt och säkert område. Liksom, så här, men det var ganska centralt. Liksom. Ja. Absolut, det kan jag liksom, så här, hoppa in bara.
Ja.
Körde oss till ett ställe. Vi gick upp genom så här, en matbutik, en lite så här dodgy trappuppgång. Kom upp till någon, så här, ett vandrarhem inom situationstecken. eller vad man ska kalla det. Och det vi inte visste då var ju att det låg typ en kilometer från Tahrirtorget. Alltså, där allting hände, verkligen. Och det kändes väl sådär faktiskt.
Men var det många turister där, eller var det bara typ 9 journalister?
Det var väl, nej, vi såg inte många andra västerlänningar där faktiskt. Det var pretty much vi liksom.
Mm.
Eller vi åkte på en liten utflykt till pyramiderna. Man var ju tvungen att se det ändå. Ändå. Och då var det lite turister ändå faktiskt där. Men annars så var det inte många där.
Var pyramiderna ett antiklimax?
Ja, jag vet inte. Jo, alltså det är väl kommersiellt. Det är en turistgrej liksom så här. Om man ska köra den här hästridningen och rida runt lite där ibland, ta lite foton liksom så här, och alltså, ja, jo, men faktiskt, det skulle vara coolt att ha sett, alltså, men ändå lite så här, ja. Man kunde inte greppa liksom historiken i det.
Nej.
När det står 50 andra turister och just, så här, ja.
Men hur länge stannade ni i Kairo?
Vi var tvungna att söka visum till Sudan och Etiopien. Antingen så kan man gå den långa vägen och göra det här i Sverige. Då tar det ett bra tag. Eller så chansar man lite och gör det i Kairo. Och afrikansk byråkrati är ju lite snabbare faktiskt. Så en vecka lite mer blev vi där. Och det räckte för att det skulle avskräcka oss ganska så rejält faktiskt. Mm. På dagarna så var det ganska lugnt. Man kunde ju se spåren typ efter så här nattens räder typ. Och det var väldigt trashigt liksom efter det. Och man såg stridsvagnar och mycket soldater så på gatorna. Och sen så på kvällarna så bröt ju allting löst liksom så här. Då var det tusentals folk på gatorna liksom som härjade. Så det var...
Men det var typ, ni låg och typ lyssnade på skottlossning typ?
Ja, folk som skrikade på gatan, skottlossningar och ja... Faktiskt när vi åkte tillbaka där från pyramiderna, när vi hade varit på ett sightseeing där, så det var framåt kvällen, eftermiddagen där också. Och då hade de också, där hade redan börjat samlas stora folkmassor med kravall liksom. Så när vi kom tillbaka in till kärnan där i Kairo, så stod det en stor folkmassa som sökte igenom varje bil efter islamister. Såhär, med stora träpåkar liksom såhär, och var väldigt såhär, så där man kände sig lite missplacerad där när man satt i bilen och bara, hej, nej, vi ska bara in till vårt andra här.
Rent fördomsfullt så kan jag ändå säga att du ser inte ut som någon islamist.
Nej, det är inte det. Nej, faktiskt inte.
Men alltså, hur vad tänkte ni då? Liksom, tänkte ni att nu drar vi hem? Eller vad, hur gick resonemanget?
Nej, inte då faktiskt. Då var ju planen att vi skulle framåt bara. Mm. Det var det enda som fanns på kartan. Mm.
Liksom. Hur tog ni er vidare därifrån?
Ja, alltså läget kändes ju sådär i Egypten. Eller det förstod vi också. Hört med cyklister som cyklade där innan den arabiska våren också. Typ att det hade varit svårt också. Det skulle bli svårt att cykla där. Så vi fick faktiskt ta tåg genom Egypten. Tyvärr. Men,
kanske en upplevelse i sig.
Ja, det var det faktiskt. Det var det. Och sen så färja ner till Sudan. Man måste, vägen över till Sudan var stängd från Egypten. Nu vet jag att de har öppnat den, men då var den stängd. Så man var tvungen att ta en färja på Nilen. Det var ganska fint det här, faktiskt.
Ja, det låter ju, man kan ju tänka sig värre saker än att ta en river cruise down the Nile. Ja. Låter väldigt så här kolonialt. Ja. Dricka gin and tonic och så.
Den missar ju faktiskt. Ja. Men det var ganska charmigt faktiskt att sitta och knäcka med några andra. Ja, jag vet inte hur många det var, hundratals personer som var knökat alltså, verkligen, på båten. Men.
Ja. Men var det också mest locals eller var det...
Ja, det var locals. Ja. Och en holländare som heter Anton.
Ja, okej. Okay. Ja. För sen kom ni till Sudan och återigen så här förhållningsfullt. Sudan känns inte heller som så här, det mest lugna landet att åka till.
Nej, det var väl också med på USA-rekommendation. Ja. Både det och Egypten. Och...
Men det är också det är så stora områden.
Ja,
också,
precis. Precis. Nej, men det är väl mest Darfur-området som är, som är det riskabla där i Sudan. Så vi kände oss väl inte jätte... Nej, men det kändes ganska säkert. Så här. Och Sudan har ju otroligt trevlig befolkning. Alltså. Mm. De är väldigt generösa och inbjudande.
Var, de här mötena längs vägen, vad... Vad... Finns det några särskilda exempel eller liksom vad det betyder, vad det är? Hur var det liksom, som Sudan till exempel liksom. Vad gjorde de?
Det var Ramadan när vi kom dit. Så på dagtid så här, om vi cyklade in i någon by så var det väldigt svårt att hitta någonting.
Dåligt
med mat. Ja, precis, inte så
många. Man får dricka vatten, eller?
Man får dricka vatten. Ja, ja, precis. Men på framåt kvällen så fort solen har gått ner så dyker det upp så här stora festmåltider så cyklar man så här, hade man tajmat det lite bra cykla genom någon by där så var det ju jättelyxigt, alla var liksom så här, det gick ju inte att köra genom byn utan att stanna eller så här, till att de måste inte liksom, vi skulle sitta ner och äta med dem och väldigt generösa liksom så här,
härligt.
Ja, verkligen alltså. Och så var det väl på många delar längs vägen tycker jag.
Men är det den här kulturella aspekten av ett äventyr, är det någonting som du bär med dig också, någonting som också är viktigt för dig?
Ja, absolut. Det är jätte, alltså, alla folk möter, eller människor man möter så längs med vägen. Det är det som är känslan av landet, liksom så här, tycker jag. Så det är väldigt viktigt.
I just de där områdena, så här, cykla genom ökenområden och så, hur var det?
Det var spännande. Det var ju högsommar i Sudan också när vi var där, så det var typ 50-60 graders värme. Och det är första gången så här, man har upplevt, vi hade cyklat in i Europa bara, vilket var så här, och sen så kom vi till det ganska snabbt kändes som. Det var ju liksom en helt annan grej än att cykla liksom så här, ja men Kroatien, cykla längs med kusten där, stanna och bada liksom. Inte riktigt samma sak. Så nu var det total omvändning kändes som. Men det var väldigt häftigt. Alltså en otrolig frihetskänsla att bara vara där ute liksom. Ja. Mitt ute i ingenstans känns som.
Ja. Men hur klarade sig kropp och utrustning och liksom så här, om man tänker 30 grader, det är ganska varmt, så smäller man till typ 20-25 grader på det. Så.
Ja,
alltså. Och så om det blåser till exempel, kan jag tänka mig att det är väldigt speciellt också. Så.
Mm. Ja, vi klarade oss, ja men fysiskt sett så klarade vi oss ganska bra. Eller det var jobbigt mitt på dagarna, eller det gick inte att cykla, nej, alltså mitt på dagarna. Då fick vi ta typ 3-4 timmar och bara vänta ut den värsta värmen.
Men vad gjorde ni? Alltså, det är inte så att ni satt mitt ute på en öken och spände upp ett tarp typ?
Nej, man fick försöka hitta buskar eller något träd eller så. Eller, det låg ändå lite så här någon bensinstation typ. Eller inte någon situationstecken. Det var någon så här hydra typ så här. Med någon liten eremit som bor där ute liksom, och ändå kan serva. För det är ändå viss trafik där ute.
Ja.
Så då fick man väl försöka typ ta lite skydd där eller så, och bara vänta ute.
Mm.
Utrustningen klarar sig ganska bra. Jag körde in i ett stort grythål. Så mitt hjul blev jätteskevt. Och sen så från Sudan och hela vägen ner till Tanzania. Sen så guppade min cykel upp och ner lite såhär. Inte jätteskönt. Jag slutade tänka på det efter ett tag. Men det var, ja, det var inte jättenöjligt.
Nervtrådarna kopplade bort det alltså.
Precis.
Men blev inte du sjuk?
Ja, båda vi blev sjuka. Jonathan fick malaria och jag fick en amöba i kroppen. Så det var inte jättenöjligt. 6 veckor diarréer och...
Fick sällskap av olika spännande parasiter.
Precis, precis.
Har blivit inte av med malarian?
Ja, det var en av de mildare varianterna. Ah, okay. Så det är inte en av de här som är ihängande resten av livet. Som tur är. Mm. Men vi var rejält knockade där ett tag faktiskt.
Men lyckades ni tajma det så att ni blev sjuka samtidigt? Eller var...
Ja, men faktiskt. Ja, precis. Jo, men det var nog bara så här. Eller jag hade väl varit sjuk. Jag hade väl gått med det här. Ja. Alltså infektionen, den här möban i typ 6 veckor tror jag.
Men är det mat eller vatten du får?
Mat.
Ja, just det.
Mm. Är det nya. Så jag kan tänka mig att det var något av måltiden där under ramadan. Kanske som bjöd på det. Mm. Så där mådde vi inte. Där mådde vi inte superbra.
Nej. Inte. Men var ni så här, var det läkarvård ni tvingades uppsöka då eller var det?
Ja, precis. Vi lyckades ta oss till Addis Abeba i Etiopien ändå, och där fanns en svensk läkarmottagning som vi kunde besöka. Ja.
Jaha.
Ja, en svensk klinik liksom. Som de hade startat upp där. Som bara drevs på bistånd. Jag tror den är nedlagd nu. De hade svårt där för att trots Sverige skulle sluta sin stöttning utav projektet.
Ja.
Men den hade vi turen att kunde söka.
Men ni nådde slutmål på den resan?
Precis, efter mycket om och men så nådde vi ändå Tanzania.
Mm. Hur gick det med insamlingen?
Den gick bra faktiskt. Mm. Den gick bra. Det är svårt att samla ihop pengar. men vi var väldigt nöjda. Ja. Så då kom vi upp i 50 000 tror jag. Ändå. Mm. Så det var vi ändå väldigt nöjda med.
Fanns det någonting, om du ska summera det där äventyret, vad tar du med dig därifrån?
Att cykelresor är typ det bästa som finns alltså. Faktiskt, det är helt underbart. Och det är så smidigt också, eller om man jämför med de senare grejerna så här, cykeln, det kan man alltid stuva undan på ett hotellrum eller liksom så här, och man kan ta sig överallt liksom, och det är väldigt enkelt sätt att ta sig fram på, tycker jag. Och det går fort, man kan täcka långa distanser också för den delen. Så det som det äventyret så tar jag med mig. Ja, men ja, det var då äventyrskärleken väcktes också. Ja. Kärleken till det.
Vad blev nästa grej?
Efter det så gick jag och min brorsa över Island. Det var lite mindre, men kust till kust över Island.
Alltså väst till öst eller öst?
Norr till söder.
Norr till söder, okej.
Okay.
Mm. Hur var det?
Det var asnice.
Alltså det är ju ett så jäkla coolt land. Alltså.
Det är ascoolt faktiskt. Det är jättehäftigt. Det finns ingenting mitt på Island.
Nej, liksom. Precis. Men följde ni någon slags, finns det så här leder som ni kunde binda ihop? Ja. Eller, för det finns ju ändå ganska mycket så här, glaciärer och så där. Så att man kanske inte ska ge sig ut helt.
Nej, vi är en glaciärvana eller någonting. Så vi skulle inte våga oss upp det. Jag blev lite avskräckt. Min pappa brukar alltid dra en historia när han var i Kanada. Och så skulle han upp på en glaciär. Och trillade igenom på en sån här spricka.
Nej,
men lyckades få ut armbågarna och hängde så här och lyckades ta sig upp ändå. Han är inte, eller så här, de var inte erfarna överhuvudtaget. Men han brukar alltid dra den historien. Ja. Det är en liten handskalla så här. Ja, häftiga historier. Men så gick inte över glaciärerna på det sättet.
Nej, jag har ju gått en sån här glaciärsäkerhetskurs uppe i Tarfala en vecka.
Ah, okay, ja.
Och det är ju a humbling experience. Alltså det är ju dessutom som man hört väldigt mycket då historier från Anders Bergvall som på Arctic Guide som håller den här kursen. Så att man hyser en otrolig respekt för att röra sig på glaciären.
Ja.
Det är ingenting man ska göra om man inte har benkoll på.
Nej, precis. Vi gick emellan glaciärerna. Ja. Det är ganska stort avstånd däremellan. Ja, så man har havsjökull på egna sidan och sen så är fjällnöjökull på andra sidan. Så går man emellan och bara, det är rätt coolt. Alltså, det är så här. Och sen är det bara stor stenöken. Liksom. Mm.
Det finns ju längs med jag bil förbi Fjällnöjökull i alla fall. Då passerar man någon stad norr om Reykjavik tror jag som där de har väldigt mycket odlingar i växthus.
Aha,
ja. Alltså som är där de använder väldigt mycket av så att säga den naturliga värmen, bergvärmen då, eller vad man ska säga.
Okay,
så att de har så här typ det är ju väldigt vanligt att många från Reykjavik åker dit bara hänger i de här växthusen då, för det är liksom så här lite så här tropiskt, så att det verkar väldigt häftigt.
Som semester liksom.
Ja, men exakt.
Vad härligt.
Men hur länge var ni ute där då?
Det var 3 veckor så det tog inte jättelång tid.
Nej. Och ni tältade liksom och
Allt hotell till var.
Ja, och det, förlåt, nu avbröt, men det här, gick ni längs med ledare eller var det egen navigering?
Det var väl
kombination.
Ja, en kombination kan man väl säga.
Hur är det med vandringsledare och sånt? Det är väl relativt utbyggt där, kan jag tänka mig.
Ja, ja men det är ju ett friluftsland eller sen, som vandrar liksom och så. Just mitt på, det är inte så många som kanske går mitt på Island eller så här. Det finns ju lite leder men upp på typ glaciärerna typ i så fall. Men sen så går det lite vägar och sånt, eller vägar det är så här
dirt roads.
Ja men precis, dirt tracks typ mitt på Island. Så där var det mycket egen navigering. Eller vi kunde följa de här ändå spåren. För tydligen så är det så här, det är ju så här vulkanisk jord. Så det är ganska häftigt. Vi trodde att vi typ följde efter några, alltså några som hade gått typ ett par dagar tidigare än oss, eller någon vecka eller så. Men vi träffade en parkvakt mot slutet av Island som sa att typ spåren kan vara kvar upp till 3 år tror jag. På grund av den här vulkaniska jorden, typ av stenen så här. Det tar så lång tid för dem att lägga sig till rätta igen.
Jäklar.
Ja, så det var förmodligen typ något år gamla spår liksom så här, som vi trodde att vi följde. Ja, cool. Det är ganska coolt faktiskt.
Det är ju också intressant för de har väldigt utbyggt, som du säger, med parkvakt och deras så att säga, fjällräddning, om man kan säga, är ju väldigt väldigt vanligt att man, för de har ingen, exempelvis ingen armé på Island, utan det är väldigt vanligt att då efter studenten att man jobbar med det i så ett eller 2 år.
Ja, det kan
De har ett väldigt utbyggt sådant system, och det blev ännu mer efter finanskrisen när så mycket av de finansiella institutionerna havererade. Och när valutan föll så pass mycket, så det blev väldigt förmånligt att komma dit som turist. Så turismen har ju boomat väldigt mycket på Island. Och då har det blivit ännu mer viktigt att för det är många turister som har en tendens att hamna i trubbel och ge sig i vildmarken. Så att det har
gått upp på glaciärer.
Ja, men typ. Så där guider och färdledare har blivit väldigt mycket mer vanligt. Det är intressant.
Okej, okay. Det är coolt att de sliter upp kring det så.
Ja, precis. Men vår nästa vandring var Indien, eller?
Ja, nästa vandring var Indien. Men däremellan så hade vi paddlat kajak till Svarta havet.
Just det, från?
Från Helsingborg.
Ja, men och det var hela vägen alltså, eller?
Ja, hela vägen. Vi var tvungna att gå över ett bergspass med våra kajaker mellan Tjeckien och Slovakien. Floden Odra tog slut och vi skulle till floden Va. Som låg 10 mil österut, och däremellan låg ett bergspass. Så vi fick lasta upp våra kajaker på vagnarna och dra dem över det här bergspasset bara.
Det låter det ju att dra dem över ett bergspass. Alltså var det, hur lång tid tog det?
5 dagar.
Jaha, och dra dem över?
Det var ju en väg alltså.
Ja.
Men 5 dagar tror jag.
Jättekul.
Ja, men det var faktiskt ganska nice. Det var så här, att få ett litet avbrott i paddlarna. Vi precis paddlat 80 mils motström också. Så då var det så här, det var skönt att få typ komma upp och använda benen lite. Och gå lite faktiskt. Suttit stilla ett tag.
Hur den här förberedelsen för kajakpaddlingen då? Var ni duktiga paddlare?
Nej, jag hade suttit i min kajak 3 gånger. Och det var typ det jag hade. Alltså den erfarenhet jag hade.
Men du tänkte att nu har du 80 mil på dig och
Ja, eller 340 mil som det blir slutändan. Men precis, jag har mycket tid på mig att öva på det. Tänkte jag väl, att det lär man sig lite eftersom liksom, så här. Och sen så får man ju bara ease into it liksom, så här, att vänja sig med kroppen och allting så.
Men ni passerade Helsingborg-Helsingar. Hade ni någon slags följebåt då? Eller var
det? Nej, då körde vi. Det var faktiskt läskigt, för då var det också såhär,
fy fan! Ja. Det är ju såhär en mardröm jag har.
Ja, faktiskt. Och det är mycket trafik där också. Och det var såhär, just den dagen, såhär, riktigt, riktigt gråmulen dag. Liksom såhär, 2 dagar efter midsommar. Det var typ...
Alla är fortfarande fulla.
Ja, men precis. 9 grader i luften typ. Och relativt, vi tyckte att det var höga vågor, i alla fall med vår kajakerfarenhet vid det laget. Eller det var liksom så här, första längre sträckan liksom, som vi har paddlat. Så det var läskigt att paddla över dit.
För det är väl alltid från så här fulla söndagseglare till vad heter det, yrkestrafik och allt det
där. Ja, liksom. Ja, absolut. Det var det. Några speedboats också, känns som.
Shit. Men,
ja.
Hur lång tid tog det att passera det?
Över till ja, vad tog det? 2 timmar kanske. Varför mig? Något sånt, ja.
Men har man så här lanterna på kajak? Alltså...
Nej, det var, vi fick ju så här väldigt många alltså, i och med att vi planeringen är inte vår starka sida. Så vi fick en hel del pikar typ på oss innan resan. Bara, har ni tänkt på det här? Har ni tänkt på ni borde synas ju. Och sen så när vi skulle korsa över från Danmark till Tyskland, då skulle vi ha en ännu längre öppen sträcka över havet. Har ni någon sändare eller någonting så att de stora fartygen kan se på radarn? Liksom, så, hur gör ni med det? Vi hade ju ingen koll på det överhuvudtaget. Alltså. Vi tänkte att det skulle lösa sig bara.
Och det gjorde du i och för sig.
Det gjorde du i och för sig.
Men är det någonting, kan man ha så? Kan man ha en sån sändare så att du syns på stora företag eller stora fartygs?
Ja, jag tror
eller alla fartygs.
Ja, jag tror
det var någon slags
transponder. Jag förstod det som så här, jag vet inte riktigt hur stor den sändaren är alltså, men tydligen så kan man ha någon slags sändare så att man ska kunna synas
på radarn. Det låter ju smart.
Det låter smart. Ja. Och hade vi haft mer tid på oss hade vi kanske försökt skaffa det, men det kändes som att det borde gå.
De stora fartygen, de kommer, det är ganska duktig hastighet som kan komma i typ så här 20 knopar.
Verkligen alltså. Och de börjar ju bara som så här små prickar bort i horisonten. Och sen så typ, kommer man dit nästa gång så är den typ väldigt nära sen så.
Hade ni någon sån här nära båtenupplevelse?
Nej, inte riktigt faktiskt. Vi var väldigt försiktiga med det. Så fort vi såg ett fartyg så här närma sig ändå så väntade vi ute snarare än att försöka paddla eller chansa att paddla för det. För det hade varit lite så här. Nej, det är ju mardrömmen att ett stort fartyg kommer mot det. De ser inte oss liksom där
ute. Nej, de gör inte det. Men är du, när är du som mest negativ? Alltså liksom, har du inte så här, är du så positivt inställd till det här hela tiden?
Alltså jag vet, Jonathan brukar tycka att jag är lite för positiv.
Och Jonathan är han som du har gjort.
Ja, precis. Han brukar tycka att jag är lite för positiv. Och det har jag fått höra i andra sammanhang också. Men jag vet inte, jag tycker inte det. För jag skulle nog ändå säga att det är en så här ständig, alltså så här, äventyrandet är väl en ständig kamp mot sig själv. Ja. Man hela tiden måste så här försöka trycka bort allt det negativa. Och...
Ja, men det här, har man inget positivt att säga så kan man lika gärna hålla tyst.
Ja, men lite, jag tror det är så, det är kanske därför jag framstår som positiv i så fall, för att jag väljer att inte säga det snarare.
Men är det en skillnad om du gör någonting själv? Har du lättare att liksom så här gå omkring och spotta och fräsa och vara negativ, eller är du lika bra på att, förstår du?
Ja.
För om du gör det tillsammans med någon, då kanske man i viss mån skärper. Precis. Tvinga sig att skärpa sig, att man måste liksom på något sätt bidra till gruppens eller teamet liksom.
Ja. Nej, jag är väldigt schysst mot mig själv överlag alltså. Nej, jag vet inte, men jag har inte gjort så mycket själv faktiskt. Det har jag inte gjort. Jag har ju varit, det är de här mikroäventyren som jag har varit ute lite på. Jag simmade genom Fiesån, det var ganska grunt vatten, eller lågt vatten i höstas. Så jag såg i benen hela tiden. Och, det kom väl ut ett antal svordomar några gånger. Det gjorde det. Men, jag vet inte. Jag vill, ja, jag får se lite. För jag ska ut på mitt första soläventyr nu i sommar.
Just så det.
Får se då.
Ja. Hur det går. Men paddlingen gick, jag tror att ni blev tvungna att dela upp det. Ni var tvungna att göra någon slags, ni förvarade kajakerna någonstans för att sen så slutföra det, eller?
Ja, eller det var planen. När vi kom till Svarta havet så, våran vision utav Svarta havet var ju här långa fina turiststränder, såhär vajande palmer typ, och såhär solbad liksom, såhär bara turistparadis efter turistparadis liksom. Riktigt så var det faktiskt inte. Det var ju skyhöga klippväggar bara längs med hela kusten ner till Istanbul, med
driver ganska... av dödskallar som går nedanför.
Precis, mycket sånt alltså.
Fartygsvrak.
Ja, det är mycket sjörövare där ute just. Långa distanser mellan ställen där vi skulle kunna komma upp. Och Svarta havet i oktober månad var väldigt riskabelt. Det kunde gå från att vara liksom 5 sekundmeter och strålande sol till 20-25 sekundmeter och alltså storm typ, kändes som inom loppet av en halvtimme liksom. Vilket gjorde att det blev liksom inte, det var återigen den här risken typ, när den blev så himla påtaglig, att vi var så nära döden, kändes som. Mm. Vi var med om ett par riktigt läskiga tillfällen. Och just det, med den här känslan att veta att jag kommer inte komma upp här på land om jag trillar i. Och min enda räddning skulle vara att komma upp tillbaka i kajaken. Och när det är så här höga vågor så skulle det vara svårt.
Mm. Men gick ni omkull någonting?
Mm. Det gjorde vi. Just när vi närmade ut de här ställena som vi skulle kunna komma upp på, som tur var. Det hade blåst upp bara, byggt upp mer och mer och mer och mer. Och sen så när vi närmade oss land så blir vågorna började bryta då. Desto mer. Och Jonathan drabbas, eller hans kajak greps tag först utav en stor våg och slungas omkull, slog huvudet i en sten. Lyckas ändå liksom så här komma in till land. Och jag lyckas komma ur min kajak, står bakom min kajak och så här, ser hur vågen kommer mot mig och den bara skjuter på hela kajaken och flyger bakåt i några meter liksom. Och det var faktiskt efter det tillfället, och det var några tillfällen tillbaka också, men som vi tog beslutet att det var inte värt det liksom. Det var det inte.
Nej, det låter ganska rimligt.
Ja, det var ett tungt beslut att ta. Jag hade typ bara 10 dagar kvar till ner till Istanbul om jag hade kunnat paddla på.
Men just det där är väl också en väldigt viktig del i... man vill inte bara kunna komma upp på berget, utan man vill även kunna komma ner. Liksom.
Ja, ja men precis, precis. Det var väl vår turnaround där liksom.
Och du måste också även då berätta om Australien och rullskidorna.
Ja, alltså det... Jag förstår, alltså det låter ju flummigt. Och det var det också, eller det är det också. Att stå på, dels på en rullskidor och sen så med en barnvagn bakom sig. Det är inte saker bättre. Det var... anledningen till att det blev just det var... Det var faktiskt Etiopien när vi var sjuka som... vi liksom låg och spånade på idéer, så vi förstod att det här med äventyret, vi är fast i det nu. Det lät så galet liksom bara, rullskidor över Australien. Sen så kom vi på betydligt mer galna idéer också. Som tur är så blev inte de verklighet. Men det fick bli där då. Vi hade 400 mil framför oss över Australien från öst kusten Sydney till Perth, västkusten skulle vi åka.
Och det gjorde ni?
Det gjorde vi också, ja. Precis.
Alltså Australien känns ju... Det känns inte som ett land där folk åker rullskidor.
Nej, vi var ensamma. Folk undrade liksom vad vi gjorde. De hade inte koll på vad rullskidor var liksom. Nej. Så det är inte så vanligt där.
Finns det återförsäljare av rullskidor i Australien?
Ja, det finns ett par norska tjejer faktiskt i Perth som jag fick kontakt med, som säljer rullskidor i Perth. Och är väl typ de största distributörerna i Australien. Och de
kanske inte säger så mycket om man är största i Australien.
Nej, det gör nog inte det. Jag tror inte det. Ja, men det börjar ta fart där, tror jag faktiskt.
Ja, efter er. Ja. Efter ert äventyr.
Precis.
Ja, men för det var, hur länge var du ute?
Australien tog 3 månader, lite mer.
Det är 3 månader som ni egentligen bara åker rullskidor genom.
Ja, precis.
Det är ju en bedrift, måste jag säga.
Ja, men det var faktiskt... Ja, alltså jag tror inte det spelar så stor roll hur man tar sig fram. Eller det är klart, det var jobbigare än att cykla, helt klart. Men det var ett ganska gött sätt att ta sig fram på faktiskt. Det är kul med rullskidor liksom.
Du har blivit ganska vass på rullskidor under den här tiden.
Ja, det kan man säga. Faktiskt. Vi hade aldrig stått på ett par rullskidor innan när vi bestämde oss för det här projektet. Så det var där. Trillade väldigt mycket i början, men man kom in i det.
Och så dessutom ha en vagn efter sig. Som...
Dessutom en barnvagn efter sig. Alltså.
Vem stod för den mest episka kraschen?
Det skulle jag nog säga att det var jag. Faktiskt. Det var vid ett tillfälle. Vi hade gjort hemmagjorda bromsar till de här barnvagnarna. Och de var ju sådär. De slutade greppa efter ett tag. Och man tror ju att Australien ska vara världens plattaste land. Liksom. Det finns inte några nivåskillnader. Men det var ändå ett par bergs... Jag vet inte, det känns fel att kalla det för bergspass också. Men det var ändå så här... Alltså, ganska höga kullar som man fick rejält med fart in i förspackarna.
Ja, och andra sidan så kan man ju tänka att om man åker rullskidor med en barnvagn bakom sig så behövs det inte så här jättemycket utförsbacka för att det ändå ska vara respektingivande.
Nej, men precis. Så det var en av de här nedförsbackarna så stod jag liksom bara plocka på mer fart och bara kände hur att all right, antingen står jag kvar, det var en ganska slingrig väg också. Antingen står jag kvar och hoppas på det bästa eller så slänger jag mig i vägkanten bara och det var bara att slänga sig, kändes så. Aim for the bushes. Liksom hoppas att det inte ligger en ord där.
Men för det är inte heller, jag tänker inte så här, det blir inte så graciösa, det blir inte så här, så coola vurpor liksom.
Man känner sig inte jättekul. Nej, verkligen inte. Det blir inte så coola vurpor. Speciellt inte med en barnvagn bakom sig. Det inger ingen effekt till det hela liksom.
Vad är det? Tänker du så på inramningen av ett äventyr? Liksom att det måste, för det nämnde vi lite grann i början, det här med att, om man, att det ska vara for a greater cause eller någonting. Typ att jag gör det här för att uppmärksamma folk om den här sjukdomen eller den här orättvisan eller det här området eller så.
Ja, alltså det är alltid en så här, eller alltid, men under det här året så samlar vi in pengar mot barnarbete också. Och det är en extra motivation att kunna göra det för någonting sånt också. Och det är ju lite mer, för det kan kännas lite så här i ändet, ja, men jag ska stå på ett par rullskidor ändå över Australien. Nog med att jag vill göra det, men det är ändå så här att kunna göra det för ett högre syfte i samband med det också. Det blir lite mer givande, skulle jag säga. Att det blir större än bara en själv liksom, att, ja. Det låter väldigt klischigt kanske.
Ja, men det jag kan ju tänka mig då. Ja. Att det kanske, man kanske känner sig lite nästan egoistisk om man liksom bara...
Ja.
Eller jag vet inte riktigt.
Ja, men, ja, på något sätt faktiskt. Ja.
Vad tar ni med er från Australien?
Från Australien att det är ont att trilla med rullskidor. Och att... ja, men en lärdom lär att det är bara du som sätter gränserna alltså, på något sätt. Det är liksom så här. Det är väl det som är typ präglar det nya typ äventyrandet i vår generation, kan jag tänka mig, att möjligheterna är betydligt större för vad som är möjligt. Att det bara är fantasin som sätter gränser liksom, och att det är bara brainstorma på vad du vill göra liksom.
Det var snart nere på den här gamla hip-hip-sketchen när de pratar om han som åkte kundvagn genom USA.
Ja, eller? Precis. Så de säger också där i den sketchen typ, jag åkte rullskidor ner till Konsum. Så här, bara, så här, alltså det känns, och det är ju lite så här vårt äventyr i ett nässkal typ. Alltså det, man kan ju tycka att det blir på den nivån att det bara så här, det känns ju som ett publicitetsjippo kanske. Vilket inte var för våran del, men jag förstår ju om det framstår som det.
Nej, jag är nog lite mer extrem.
Ja, de är härliga.
Sen så har ni gått genom Indien.
Ja, precis. Ja.
Och det var östväst i alla fall.
Ja, precis. Från Chennai till Goa.
Ja.
Taktiskt val avslut i
Goa. Ja, precis. Men var det kul?
Ja, det var nice. Ja. Det var roligt. Mm. Verkligen. Indien är sjukt mycket folk överallt. Jonathan tyckte det var irriterande för jag kände att jag började gå och hälsa på alla när vi gick igenom byarna. Men alla var väldigt trevliga.
Ja, men det är 350 000 personer bor i den här byn.
Ja, precis. Och det är typ en liten by.
Ja,
liksom.
Exakt.
Men det var väldigt kul och spännande. Jag har aldrig varit i Indien förut. Det är ju väldigt färgstarkt land. Mm. Väldigt rik kultur. Så verkligen.
Nu har du ett annat äventyr på gång.
Yes.
Hur långt har du kommit i planeringen av det där?
Ja.
Kommer det bli av?
Det kommer bli av, absolut. Det blir det.
Vad ska du göra?
Jag ska paddla SUP, stand-up paddleboard, genom Kanada och Alaska på floden Yukon. 300 mil blir det.
300 mil. Och hur lång tid kommer det ta?
Det blir nog ett par månader under sommarlovet nu.
Precis, mitt sommar. Kan du skriva uppsats om det?
Ja.
Men, och det är ditt första stora solo?
Ja, precis. Det blir det. Så det är just det som jag är nervös för. Att distansen vet jag att du klarar av. Men att ensamheten.
Var någonstans befinner du dig nu i planeringsmässigt? Vad håller du på att researcha? Vad håller du på
planera? Jag vet inte, alltså jag borde nog researcha mer och jag tror inte att jag kommer göra det heller, typ, alltså typ om själva sträckan, hur den ser ut och så. Jag gillar ju typ att inte veta allt sen.
Det kan ju vara bra att veta om det är så här vattenfall.
Precis, ja det kan ändå vara. Och, men det har väl ändå kollat upp att det inte ska vara.
Och det här med så här, hög, låg, vatten, mycket lite vatten och regnsäsong och sånt. Och...
ja, jag tror ändå det ska vara. Det var bra liksom. Mm. Det var, jag har kontakt med ett svenskt gäng som var och paddlade hela Jokum faktiskt förra sommaren.
Jag vet inte, Bo Hilleberg som jag intervjuade, alltså, han hade ganska nyligen varit och paddlat där, tror jag.
Var han det? Okej, okay. Ja. En sträcka utav den då? Eller?
Ja, jag antar det, inte hela tror jag. Nej. Men det var på någon slags, ett gäng som han sa, liksom, ett gäng gubbar som var lite väg då.
Jo, men precis.
Det kanske är vanligt att... Kanske.
Ja, jag tror att det ändå är ett ganska så. Den första sträckan vet jag, från Whitehorse i Kanada ner till Dawson i Kanada också, är en ganska populär sträcka att paddla, tror jag.
Dawson's Creek.
Ja, det kanske är något med det att göra. Nej. Jag såg aldrig på den serien faktiskt.
Nej, du är för ung, tror jag.
Ja, jag känner igen den då, men det gick på TV, men jag såg den aldrig. Men planeringsmässigt så har jag väl ändå koll på vad jag behöver. Liksom så här,
att du behöver en SUP.
Ja, precis. Jag behöver en SUP. Och sen så vet jag ju vart det ska vara. Och sen så tänker jag att det löser sig det mesta.
Ja, men du har en SUP?
Inte än, men jag ska få en till kajaktiv.
Ja, och är det en sån här upplåsbar?
Ja, precis. En upplåsbar SUP. Ja. Jag har paddlat SUP en gång förut och kände då att det var kul.
Man kan lasta ganska mycket på dem.
Ja, det finns ju väldigt olika SUPar. Just den här är väl så här, den är till för lite längre turer. Mm. Så man kan lasta upp till 150 kilo på den.
Ja. Men det är ju inklusive...
inklusive mig,
fast det räcker ändå.
Så jag får gå ner en del nu då inför det. Så, nej, nej, det ska jag nog inte behöva. Jag tror du borde klara mig ändå.
Men, och hur ser sträckan ut? Alltså, kommer du... passera genom typ städer, liksom, hur mycket mat kommer du bli tvungen med? Kommer du kunna fiska? Kommer du kunna få det fiska? Kan du fiska? Kan du liksom...
Nej, nu blir det många frågor. Nej, okej, okay, vilken moffa.
Dina föräldrar kommer tacka mig.
Ja, ja precis. Det här är jag planerar. Nej men... sträckan ser ut som så. Whitehorse är den största staden som jag kommer åka igenom på hela vägen, tror jag.
Och det är där du börjar?
Ja, eller börjar lite innan Whitehorse. Och sen så, längs med vägen så ligger det ju byar. Tydligen ska det vara typ, alltså inuitbyar och alltså gamla indianstammar liksom och så som har byar där längs med vägen. Så det ska bli jättehäftigt att få se det och komma till de här lite mer avlägsna bilarna som man inte kan komma till via bilar. Liksom så här. Vad gäller mat så kommer jag nog... Det ska jag nog försöka med mig så mycket frystorkat som bara går på den. Skicka ut något paket också längs med vägen och kunna plocka upp det. Liksom, är planen. Fiskemässigt så måste man ha fiskekort i både Kanada och Alaska. Jag vet inte hur många som är där ute och pratar mitt ute på floden. Men det måste man ändå ta hänsyn till.
Precis. Jag kan tänka mig att det kostar nog inte så jättemycket.
Liksom. Nej, det kanske inte gör det. Jag vet faktiskt inte. Jag har inte kollat in i det så mycket. Men det vore jättenäst att kunna dra upp någon lax här och där. Liksom bara sitta och, det skulle vara jättelyxigt, verkligen. Men det får jag se hur det blir med det. Vad var det för frågor du ställde?
Nej, jag vet inte. Ja, men det var nog maten.
Ja.
Det här om man ska köra depåer eller om man ska handla eller om man ska fixa.
Ja, och sen så ligger det byar som sagt. Ja. Alltså, jag vet, med, ja, de kanske ligger mellan 30-40 mil ibland på vissa ställen. Och så skulle man börja ladda upp med mat liksom, eller bunkra upp, så kan man väl alltid göra det där, tänker jag.
Är det med eller motströms?
Motströms såklart. Nej. Inte motströms. Jag har gjort det förut. Och, alltså det, det var inte så nice.
Men har du lite koll på ifall det är så här... För det klassas väl som... Om man så här, jag vet inte vilken... 1-5 eller vad fan som
det är. Liksom, så här, jag vet inte vilken klassifiering de här forskarna har faktiskt. Five Finger Rapids tror jag är den som ska vara störst och... Jag har sett lite så här YouTube-filmer och så, den ser inte så himla farlig ut och jag tänker att man får gå upp och scouta liksom. I och med att det är upplåsbart SUP också kan man alltid ta ner den och alltså, bära den förbi liksom, strandkanten. Liksom.
Men kommer du ha så här våtdräkt?
Torrdräkt ska jag nog försöka ha, faktiskt.
Vad kommer det vara för temperatur ungefär i vatten? Och...
Jag vet faktiskt inte temperaturen, men det är smältvatten. Eller så, det är, så det är nog väldigt kallt i vattnet, tror jag. Och sen så, jag tror sommaren där är nog lika opolitisk som den svenska sommaren typ. Så det kan nog vara skönt att ha en torrdräkt, känns som.
Och då den givna frågan, björn då?
Yes, visst att den skulle komma. Ja, alltså det är också typ mina största orosmoment, typ just björnarna. Det finns ju mycket grizzlies och sånt där liksom. Och jag har ingen alltså, erfarenhet utav det, att vistas i björnområden eller så tidigare faktiskt. Det har jag inte. Eller jo, en gång jag fick ett spontaninfall att åka upp till Jämtlandsfjällen själv och vandra upp en sen höst. Det var sent en höst. Tror jag november eller så. Gick av Enafors, gick upp på Snashögarna. Jag trodde att jag såg, jag vet inte om jag skulle se det igen, men så vet jag inte om jag skulle säga att det var björnspår. Men jag tyckte då i alla fall att det såg ut som björnspår. Fick lite smått panik, ringde pappa typ, såhär, jag tror jag ringde polisen också typ, och deras rekommendation var ju bara att jag skulle göra väsen ifrån mig och sen sov en natt där och sen gick jag tillbaka. Det var kanske inte så här, ja, jag vet inte. Så jag har det lite i bakhuvudet också, hur det gick den gången. Men ja, björnfrågan, man måste ju ta tillvara, eller måste ha det i åtanke, den risken liksom, och alltid tänka på hur man förvarar mat liksom, och så. Ja. Så det får man ju vara extra noga med.
Ja.
Liksom. Kanske inte ska lägga laxen utanför mitt tält liksom, så här.
Nej, känns precis. Så, och, så för jag tänker just att floden är en ganska central del i, antar jag, i björnars liv. Men å andra sidan så att det är, alltså, ja, för det är de här bilderna man ser, det är ju när de, det är ju när laxen leker, och jag vet inte vilken månad de gör det.
Det vet jag faktiskt inte heller.
Det kan också vara sånt som kan vara värt att kolla upp. Ja, för det borde vara på våren, kan jag tänka mig.
Det känns så det, rimligtvis.
Va? Och vilken månad ska du åka?
Juni.
Juni.
Mm. Börjar jag. Så juni, juli. Och kommer hem någon gång i augusti.
Mm.
Ja, men precis. Det känns ändå bra, för Jokern är ändå så pass stor och bred, så att de står inte mitt i forsen, björnarna, och liksom så här. Sen, det blir inte så att jag glider mot dem liksom så här.
Jag bara ser framför mig hur du rundar en krök.
Ja.
Och sen så bara kommer in på ett parti, och så står det så här 20 grisar.
Ja.
Nej, men det är inte helt, värre saker skulle kunna, eller det är ju mer osannolikt, eller liksom, det är inte helt osannolikt.
Nej, verkligen inte. Det känns inte som. Det skulle kunna hända. Kanske, men på Jokern så är det, alltså den är så bred, den är ju typ alltså någon kilometer på vissa ställen. Så just där kan man väl alltid så här paddla ut i mitten av floden så här, och bara stå där och bara kolla på dem i så fall. Men hade det varit en mindre flod så hade man liksom, ja, det hade varit svårare, tror jag. Så det ska bli spännande. Och, alltså, och jag är lite så här, just det här med att tälta själv också, så här, jag har gjort det lite, ändå tältat själv, och här i Sverige så känns det ju jättelugnt liksom, eller så. Men när man ligger där, jag kan tänka mig att man bara ligger och lyssnar efter ljud liksom. Det är, ja, man får ligga med några grytlock eller så, och typ slå dem mot varandra kanske.
Vaknar de någon som
ja, det är lite mardröm faktiskt. Jag kan vakna upp vissa månader nu faktiskt och bara känna att shit, vad jag ska göra egentligen.
Ja. Men sagt, det är ju man bör kanske göra viss research, kan jag tänka mig.
Absolut.
För det kan ju vara så enkelt som att liksom, den här tiden på året så är 99% av populationen är uppe i det här området, för att de lever på just den här tiden av året, så äter de i stort sett bara så caribou eller någonting. Så då är de inte i de här områdena överhuvudtaget, till exempel. De är bara här under när laxen leker.
Precis.
Det kan ju vara så enkelt.
Mm.
För det är ju som sagt, det är ju väldigt stora områden, och floden är ju väldigt stor i sig. Men om jag skulle göra det så skulle jag ändå säga kolla med folk på plats kanske.
Jo, men absolut. Jo, det har jag väl tänkt att göra också. Man får ju höra sig för när man kommer.
Ja.
Men det där också. Får jag paddla på som tusen för att så här komma vid det området kanske i så fall.
Och nu ska jag spurta i 50 mil.
Ja, precis. Men det är ju mina sol där uppe också, så man kan, jag tänker man kan sova på suppen. Eller bara så här, alltså, ligga och chilla på den i så fall. Man glider ju framåt liksom. Så,
ja.
Så det borde ju ändå.
Det finns bara möjligheter.
Ja.
Vad är liksom den långsiktiga visionen för dig själv liksom? Vad tror du om 5-10 år?
Jag vill ju kunna väva ihop det här som vi snackade om tidigare, äventyrandet och ändå, men inte att det bara ska bli äventyrandet. Jag vill inte, jag vill att det ska bli mer ändå också. Och jag vet, det vore kul att ha en familj någon gång. Känns det som ändå. Och kanske kunna kombinera det på något sätt, bra sätt. Ha sjukvård inom friluftsliv är väl planen också lite, att kunna implementera det där. Och, men ändå ha kvar. Ja, jag kommer, det kommer vara svårt att släppa äventyret, det tror jag. Absolut, det kommer inte gå. Jag behöver nog ge mig iväg ibland. Så att sen är walkabouts, som man säger i Australien.
Precis. Du har ju blivit nu nominerad till årets manliga äventyrare också.
Mm.
Hur känns det då?
Ja, det känns ju jättekul såklart.
Ja. Var kommer det ifrån, höll jag på att säga? Alltså liksom, hur fick du det? Alltså när blev det aktuellt?
Det blev aktuellt bara för någon vecka sedan, ja, egentligen faktiskt. De hade ju tagit in, egentligen så är det ju bara 4 kvinnliga och 4 manliga som ska vara nominerade. Men sen såg juryn över, ja, den situationen lite. Jag tror det fanns fler som de ville ta in liksom. Så då fick jag och Jonathan kom in och blev nominerad också. Ja, jättekul såklart. Det är ju på något sätt så här, något slags ett bevis på att man genomfört någonting liksom.
Men tänker du också så här att det stärker din aktie i viss mån, att du liksom så här, men det här kanske öppnar upp dörrar?
Absolut. Jag menar absolut. Man är så här, som äventyrare så är man ju, om man ska försöka få det att funka, så är man ju sitt eget företag lite, och så allt som kan gynna det. Mottaget är varmt såklart. Ja.
Men känns det viktigt för dig att nå ut?
Nej, jag behöver inte få så stor spridning egentligen, men jag vill kunna göra det jag älskar med äventyrandet och så, och eller för att kunna göra det så är det väl en del utav det att kunna, eller att nå ut. Egentligen, som det ser ut i dagsläget. Och, så därför blir det väl viktigt, ja, i och för sig.
Har du någonting som du vill tillägga?
Nej, alltså Husky är ju en grym podd alltså.
Det jag har skrivit här på en stol. När jag frågar det här, då ska du säga det här.
Ja, precis, det var dealen att jag skulle avsluta med det.
Exakt.
Nej, men det är en cool podd tycker jag. Det, ja, är roligt att höra på alla historier. Man blir väldigt inspirerad av alla.
Så är det mitt fel att du nu ska såhär...
Alltså, skulle
du
säga att det är...
Nej.
Man, ibland så går man och tänker att man ska kanske sluta med det här. Men så lyssnar man på några avsnitt Husky och sen så är det kört igen. Man hör om Fredrika när hon är ute och cyklar i världen. Och,
en stor idol.
Precis, ja men verkligen. Fredrika. Supercool alltså.
Ja, det kommer bli mer avsnitt med henne också. Det är kul att följa upp var hon är någonstans.
Ja, verkligen.
Mm. Ja, alltså tack så jättemycket för det, de fina orden.
Tack så jättemycket, Magnus.
Nej, men det var kul att vi kunde få till, det var jättekul.
Mm.
Ja, lycka till.
Ja, men du, tack.
Podcasten Husky finns även på Twitter, Instagram och Facebook. Husky görs med stöd av Naturkompaniet och nya Holiday Club Åre. Den produceras av Husky Productions. Musiken görs av Joel Mull.
On a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that?
boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.